Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida. Och välkommen på en gudstjänst.
Jag kommer att predika över episteltexten idag. Och den är hämtad från Apostlagärningarna 13. Verserna 16-25 och 32-33. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sade: Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanas land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kish son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Och gav honom sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Ishajs son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sade han: Det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Och nu förkunnar vi detta glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen: Du är min son, jag har fött dig idag. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I den här texten så möter vi Paulus på hans första missionsresa när han är i Antiochia. Och här i Antiochia så fanns det en församling med judar. Och som de ofta gjorde när de var ute och missionerade, så gick de till den judiska församlingen först på sabbaten. Så det här är i församlingen på sabbaten som vi läser den här texten. Så i talet så riktar sig Paulus väldigt mycket till det judiska folket. Vilket gör att det kan finnas en liten barriär för oss. Eftersom vi inte... I alla fall jag kanske inte identifierar mig lika mycket med det judiska historiearvet som de gjorde. Överlag så kan det kännas avlägset. Paulus för 2000 år sedan pratade om vad som hände för 1500 år sedan för ett folk i Mellanöstern. Varför ska vi bry oss om det här? För det första så vändes inte Paulus bara till de som var födda judar. Utan han säger ju, ni som är judar och ni som tror på Israels Gud. Han vände sig inte bara till de som var födda in i folket. Utan vände sig också till de hedningar som hade omvänt sig och kommit till tro på Gud på det sättet. Och vi ska bry oss för att berättelsen om Israel, berättelsen i Gamla testamentet, är ju berättelsen om vad Gud vill med människor. Det är berättelsen om vad Gud vill med mänskligheten. Och genom att studera vad Gud gör, då kan vi också lära oss om vem Gud är. I den här texten så möter vi Gud som förbundskung. För Gud, han har ingått flera förbund med sitt folk under Gamla testamentets tid. Först med Adam, med Noah, med Abraham, med Mose och med David. Gud är en Gud som ingår förbund. kontrakt eller avtal med sin mänsklighet, med sitt folk. Ett av förbunden som nämns här är när Gud för det judiska folket ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Efter det sluter Gud ett förbund med folket om att det här folket ska vara Guds egendomsfolk och att de ska följa honom. Och anledningen till att det är just det judiska folket som förs ut ur Egypten, det är för att Gud hade lovat Abraham tidigare att han skulle göra ett stort folk av Abraham och att alla folk skulle bli välsignade genom det. Paulus går igenom det judiska folkets historia just för att peka på de här förbunden, löftena som Gud har gett, men också löftena som man har uppfyllt. Gud lovar att han skulle rädda folket ur Egypten, och det gjorde han. När han hade räddat folket ur Egypten så lovar han att de skulle få ett nytt land. Det löftet infriade han. Judarna kunde flytta in i Kanaan efter ett tag. Så genom att påminna judarna som var samlade i Antiochia om det här, så påminner de att Gud är trofast och mäktig och han håller sina löften. Men just här så vill jag stanna upp för vers 17, alltså den versen som handlar om hur Gud gav Israel till israeliterna. Eller vers 19, där står det: han utrotade 7 folk i Kanaans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Huvudpoängen i texten handlar inte om det här. Det är inte liksom krigen i Gamla testamentet. Det är inte det den här texten handlar om. Men ändå svårt att gå förbi en sån här vers utan att reagera och utan att fundera. Så lite utanför predikan så vill jag prata om krigen i Gamla testamentet. Jag vill inte fastna i det, men jag ska försöka säga något kort om det. Som jag sa så kan vi läsa i Bibeln för att lista ut hur dan Gud är, vilka personlighetsegenskaper han har, hur hans karaktär är. Men vi kan inte läsa Bibeln och komma fram till vilka svar som helst om hans karaktär. Om jag vänder på det så tror jag att Gud är god, att han är alltigenom god. Och jag tror också att det som Gud gör är gott, eftersom han är god. När jag läser Bibeln, när man som troende kristen läser Bibeln, så kan man utgå från det. Och då när jag läser Bibeln och ser sådana här ställen, och så får jag inte ihop det. Hur kan Gud vara god när han utrotar folk? Så kan jag börja, med att säga att nej, men jag vet att Gud är god. Och om jag inte förstår hur det här är tecken på Guds godhet, då måste det vara något som brister i min förståelse. Jag behöver fundera mer på det. Det är ett angreppssätt man kan ha som troende. Sen kan man också resonera lite kring krigen i Gamla testamentet, hur de såg ut. För de här krigen är något av det som jag tycker är svårast att förstå i Bibeln, som är svårast att få ihop. Så jag vill skicka med några saker som ni kan tänka på. För det första, det finns många krig i Gamla testamentet. Många krig som Israel, nationen, är med i. Men väldigt få av dem var befallda av Gud. När Gud befaller ett krig så är något väldigt specifikt. Men det här krigen, några av de här krigen då för erövra Israel, var några av de krigen som var befallda av Gud. För andra, de flesta av krigen som Gud befallde var försvarskrig när Israel blev angripet. Men just några av de här krigen var inte det. För det tredje, utrotade kanske man inte ska tolka för bokstavligt, utan man måste se till den genren och litterära konventionen som rådde under den här tiden. För om de folken som skulle utrotas, så kan vi läsa att i Gamla testamentet att de utrotades. Men några kapitel senare så kan man se att det judiska folket hade problem när de skulle samexistera med de här folken. Och det kan vara svårt att få ihop hur ett folk som först utrotades återkommer senare i Bibeln. Och då ska man tänka på en litterär konvention som var i den här geografiska regionen under tiden då Israel, det judiska folket, krigade. Och det är att man ofta överdrev sina erövringar. Man använde ett mycket större språk än vad som var befogat. Och för oss idag kanske det nästan kan verka som en lögn, men att när man skrev det då så var det inte då. För alla gjorde så, man förstod det. Det är som om man i fotboll säger att ett lag krossade ett annat lag. Vi förstår ju alla att de inte krossade laget bokstavligt talat. Och det finns inga arkeologiska bevis heller för att de här sju folken skulle ha blivit utrotade etniskt rensade, utan tvärtom finns det lämningar från de här folken som tyder på att de till stor del levde kvar. Så de här anfallskrigen var mer fokuserade på militära befästningar och inte civila befolkningscentra. Och för det fjärde, i det gamla testamentet så beskrivs det kananeiska folkets moraliska förfall. Och det här är ju någonting som Gud inte tolererar för något folk, moraliskt förfall. Det israeliska folket, när de bodde i det heliga landet, så vände de sig själva bort från Gud. Och då blev de också utjagade ur landet av en fientlig stormakt, därför att Gud kunde inte tolerera deras ondska. Om det kananeiska folket så kan det sägas att de dyrkade avgudar, bland annat Baal, som vi kanske känner till. Och i dyrkan av Baal så ingick det tempelprostitution, tidelag, homosexualitet och värst av allt barnoffer. Och Gud hade gett det kananeiska folket 430 år på sig att omvända. Det är därför tidsspannen är så lång här. Men när de inte gjorde det så var det dags för Guds straff för deras omoral. Jag vet inte om de här fyra punkterna svarar på hur en god Gud kan befalla krig. Det finns mycket mer att gräva i här och fundera kring. Men jag tycker att det är lite nyans till ämnet. Så med den och sidostickan, nu när vi tagit till det, så vill jag gå tillbaka till den faktiska predikan. Så Gud är förbundskungen. Och i sina förbund så ger Gud löften till folket. Och de här löftena, det är egentligen ett helt paket med löften. Men de tre viktigaste är folket, Guds utvalda folk som ska vara hans folk. Landet, att folket ska bo i Israel, det hela landet. Och Guds relationen. Folket ska ha en upprättad och helad Guds relation. För ända sedan syndafallet har ju den gudsrelationen varit skadad. Så det här, när Paulus refererar till löftena som fäderna fick, så är det här han syftar på då. Till kung David, så Gud sluter ett förbund med kung David, och till honom så säger han att jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att det får bo kvar och inte oroas mer. Onda människor ska inte förtrycka det mer som förr. Det är löftet. Och anledningen till att Paulus förankrar allt han säger i folkets historia, det är för att ge det trovärdighet. Därför att det Paulus snart ska berätta, det är ju att de här löftena som Gud kontinuerligt gett till sitt folk, de har ju nu gått i uppfyllelse. Han ska berätta för dem om Jesus, som är den personen som uppfyller alla löftena. Gud har under tusentals år tålmodigt och målmedvetet arbetat genom det israeliska folket. Och det får vara ett tecken på hans trofasthet och pålitlighet. som en del av det här arbetet så utsåg Gud kungar. Och den intressanta kungen vi fokuserar på här är David. Därför att David är på många sätt en inkomplett bild för hur Jesus är som kung. För Jesus kallas också för Messias. Messias betyder en smorde, alltså en kung. Det var så man krönte kungar i, så att man smorde deras huvud med olja. Och anledningen till att Israel väntade på en ny kung från Davids ätt, det är för att Gud hade ingått ett förbund med David just om att sända en sån kung. Och det förbundet, det hittar vi i Andra Samuelsboken kapitel 7. Och där står det i vers 12. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Gör han något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors ris och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Det här är löftet om Messias, om Jesus. När vi säger att Gud är förbundskung, då är han både den kung som sluter förbund, men han är också den kung som själv uppfyller förbundet. Om man studerar den här texten i Andra Samuelsboken så ser man att den är väldigt lik andra förbund som skrevs av andra folk vid den här tiden. Till exempel av det hittitiska folket som levde norr om Israel, där man hittat bevarade förbund mellan mäktigare kungar och lydkungar. Och till formen så är de väldigt, väldigt lika det vi hittar här i Andra Samuelsboken. En intressant sak är att de här förbunden, också de som de kringliggande folken slöt, var ensidiga. Oftast var det så att det var en mäktigare kung som hade kanske krigat mot en svagare kung och erövrat den. Och då är det ju lätt att ensidigt diktera villkoren. Men det som skiljer sig är ju att när man hade de här jordiska förbunden, då var det ofta så att den mäktigare kungen sa åt den svagare vad han ville ha av dem. La alla förpliktelser på den svagare parten. Sa att det här och det här måste du uppfylla, annars kommer jag kriga med dig igen. Gud vände på det, för att han är den mäktigare parten i förbundet. Men han lägger också alla förpliktelser på sig själv i avtalet här med David. Avtalet är faktiskt helt ensidigt. Det pratar om vad Gud ska göra, ingenting om vad liksom David ska göra. Så den mäktigare parten, Gud, får förpliktelserna och den svagare parten fick fördelarna. Så, i Paulus tal så börjar nu närma sig att det här förbundet ska gå i uppfyllelse och att Jesus skulle träda fram. Och det, före det så föds Johannes Döparen, och det var ju det vi läste om i evangeltexten, och han träder också i tjänst. Han skulle gå före Jesus och förbereda vägen för honom. I Jesaja och Malaki så hittar vi profetior just om Johannes. Så för de judar som kände till profeterna och hade läst in sig på dem, så kunde man liksom känna igen att ja, men nu kom Johannes, då kommer den nya kungen snart. Och det här att Johannes skulle förbereda för kungen kan vi nog relatera till. För jag funderar på när svenska kungen eller statsministern, när de ska åka någonstans, så är det säkert massa som jobbar före med att ringa till hotell och konferenslokaler och vad man nu ska vara och förbereda och säga att nu kommer kungen och då ska ni bete er på det här och det här sättet och ni ska göra det här och det här. Så att man har en härold som går före kungen för att bereda väg, det är inget främmande. Men Johannes, han skulle inte förbereda några hotell eller balsalar för kungen. utan hans uppdrag var att förbereda människorna på Jesus ankomst. Och det här var ett viktigt led i att Gud skulle uppfylla sina löften. Så Paulus har arbetat sig igenom det judiska folkets historia, Johannes döparen, för att komma fram till Jesus som uppfyller löftena. Jesus är den kung av Davids stam som uppfyller det förbundet som Gud slöt med sitt folk under gamla testamentet. Vad är det som skiljer Jesus då från en jordisk kung, från David eller Saul? Vad gör Jesus som de inte kunde? Det står i texten att David, han var en man av Guds hjärta, efter Guds hjärta. Men även om David hade ett ödmjukt hjärta som var efter Guds vilja, så var han fortfarande mänsklig. Han gjorde fel och han bröt mot Guds bud. Och precis som människor brukar göra, så dog han. Det är svårt att bygga eviga fredsriken på mänskliga kungar. Men Jesus, till skillnad från andra människor, han levde sitt liv helt enligt Guds vilja och lag, och han uppfyllde hela lagen. Och det är viktigt, för det som har stått mellan mänskligheten och Gud, det är ju människans synder, brotten mot Guds lag. Men Jesus uppfyllde den i vårt ställe och dog för våra synder. Senare i Paulus tal så säger han: därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom, Jesus, som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Genom Jesus har Gud uppfyllt sitt löfte att försona sig själv med mänskligheten. Och genom Jesus får vi bli en del av Guds folk och vara med i hans gemenskap. Tack vare Jesus har vi rätt att ta del av de här löftena som Gud gett om ett evigt fredsrike för sitt folk med en upprättad gudsrelation. Vi får vara medborgare i fredsriket och vi får ta del av det eviga livet. Finns det en motsättning mellan att vi lever i en fallen och kaotisk värld och samtidigt säger att vi är medborgare i ett fredsrike? Nej, för löftet om fredsriket, det har inte fått sin fulla uppfyllelse ännu. Jesus är den allsmäktige kungen som regerar över världen, men han är inte färdig. I Bibeln har vi löftet att Gud en dag kommer skapa nya himlar och en ny jord, där en återupprättad mänsklighet kommer att leva i ett evigt fredsrike i gemenskap med Gud. Att Gud håller sina tidigare löften i Bibeln är kvittot för oss att vi kan lita också på att han kommer hålla det löftet. Paulus höll ju det här talet första gången i en missionskontext. Och de frågor som hängde i luften då är de frågor som hänger i luften till oss också. Vill du höra mer om Jesus? Vill du ta emot syndernas förlåtelse? Och vill du få det eviga livet? Låt oss be. Jag tackar Gud för att du är en trofast och pålitlig Gud. Tack Gud för att du håller det du lovat. Att du genom historien visat på din pålitlighet och på din karaktär. Tack Gud för att du sände Jesus till att uppfylla det som vi inte kunde. Och tack för att du dött i vårt ställe och försonat dig med oss.